SLAs sportpodd, avsnitt 154. Det lackar ju inte mot jul direkt, men det är väl på väg. Våren är antågande, tror vi i alla fall. Och vi frågar väl Lilo Selma först om man har några vårkänslor.
Nej, men de börjar väl kanske komma så småningom. Det lackar kanske mot midsommar så småningom. Det är väl sju veckor till.
Ja, precis. Men jag tycker de har de väl i alla fall pratat om att det inte ska vara minusgrader nästa vecka på nätten. Det ska nog bli kan bli en skön valborg.
Ja, precis. Det är lite majbrasa ställdes väl in, men några kanske finns på sina håll. Så att det lär ju värma lite.
Ja, det ställdes in och omtänk av personalen, tror jag, Skövdestäder.
Så var det nog, ja.
Next Skövde hinner inte riktigt med.
Nej, precis.
De har följt upp. Och så själv att, kommer du ju fira Valborg på Borås Arena. Kanske vi kan
säga
direkt.
Ja, det kan vi ju vara transparenta med att säga att så är utfallet.
Skövde AIK Uddevalla.
Exakt, de fick ju flytta den där för att få till det. Det var ju annan aktivitet på det ordinarie datumet i helgen där. Så att.
Förmodligen, om man ska tro allt, den sista hemmamatchen som spelas i Borås. Ja. Sen ska man tydligen spela på Södermalm.
Ja,
konstigt, det rullas ut.
Jag har ingen anledning att betvivla att det ska spelas fotboll där, vad är det de säger, den 18 maj, men... I den här frågan så vill jag nog ändå först se den då, trots allt. Jag tycker det har varit så många turer fram och tillbaka. Så att men, jag vill gärna se, jag ser att den läggs ut nu, men jag vill gärna se att den blir liksom klar då.
Du var ju där och såg några rullar bakom målet och oklart vad.
Men nu vet
nu har jag sett vad det var.
Ja,
och nu har det tydligen rullats ut även lite där den riktiga mattan ovanpå. Dock vet jag inte hur långt man kommit i själva limningen.
Nej, precis.
Men det ska nog vara klart.
Ja, nej, de här var, det var väl bara själva bas under helt enkelt.
Ja, precis. Nej, men
så de fanns på plats rätt tidigt, så att de var på det sättet var de ju med på noterna när gräset kom den här veckan. Så,
hur har du haft annars förresten?
Jo, jag har haft helt okej faktiskt. Jag har fokuserat på, jag har sett en hel del idrott passat, som jag inte kanske hinner se annars när man är mitt i det lokala bevakandet. Så att det har ju varit... SHL-kval.
Ja, du gläds med Djurgårdens framgångar. De gick i alla fall till final.
Ja, precis. De för andra året i rad och så tar det slut där. Men det var att gratulera Brynäs till SHL-platsen där. Så att det blir omgrepp, nya tag.
Sen, jag tror jag glädjer många år faktiskt.
Ja, det är...
Av tradition, mycket Brynäs. Och
jag tycker de ska vara högsta
serien. Och Leksand har också. Det är ju av de här gamla klassikerna. Känner jag har mycket supportrar här och så, i våra trakter.
Ja, precis. Nej, och sen kollar jag på ett Stockholmsderby som alltid intresserar. El Clasico var det också i helgen som jag tittade på. Handlar mest om att det inte fanns videogranskningsmöjligheter på målet där. Men, ja, det var en bra fotbollsmatch också.
Men de har inga delegater där för
det. Nej, det har de inte. Nej. Än, i alla fall.
Men,
de hade tydligen ingen målkamera som kunde se om bollen var inne eller inte. Det har man inte betalat för i La Liga.
Men det är alltid det här märkliga också med i Hockeyallsvenskan i finalen där. När Djurgården förlorar fjärde matchen ändå får åka fram då och ta emot silvermedaljer.
Ja, de verkar ha kvar den traditionen där.
Ja, den är ingen vidare
faktiskt. I och med att det är ju ingenting man vinner utan man är ju kvar.
Sa de det? Grattis till silvret.
Ja, men det var väl många som hade gjort sig av med den ganska snabbt.
Ja, jag vet. Jag omdiskuterade redan i fjol. Ja,
men den här gången var det ju liksom 4-0 i matchen. Inget snack. Det var ju lite annorlunda förra året med Modo. Det blev ju 7 matcher.
Ja, just det. Så är det. Okej. Anton Gustafsson har redan börjat prata utan att ha presenterat.
Men jag kände ni prata på där.
Ja, men det börjar ju och Helman, det slutar ju aldrig.
Nej, det var det jag var lite orolig för. Nej, det är kanon med mig. Jag har varit lite ledig här så att skönt att få sätta sig här och prata med er.
Har du mött våren i Skövde då?
Ja, men det får man nog ändå säga. Det är ju så att golfbanor har öppnat i området så att jag... hunnit vara ute ett par gånger.
Ja, just det. Hur gick det? Jag får ju lite rapporter från andra håll som du kanske vet. Hur gick det? Hur fick du ihop dina golfrunder sen i helgen?
Ja, ja.
Lördag och söndag också?
Lördag och det var någon två har hunnit med.
Ja.
Jag har inte dagen.
Nej, men jag hörde med också att banan lär vara bra.
Absolut. Det är väldigt bra med tanke på att det vad är det, 2-3 veckor sedan det var en meter snö eller?
Ja, en halv i alla fall.
Hur bra är svingen då?
Vad sa du?
Hur bra är din sving då?
Nej, men den är ganska dålig. Men torsen, det är skönt kanske. Med frisk luft.
Ja, precis. Sen känns det ju sådär när man kollar på han. Vad heter han? Åberg.
Ja, det är klart att
då, det är en bit. Det är inte så svårt med golf. Det är bara att slå långt och rakt ner i ett litet hål. Man brukar säga. Ja. Hur svårt kan det vara? Eller? Ja. Så ser det ut när man spelar nästan.
Ja, det är faktiskt det.
Jag kan intyga att det är svårt.
Ja, det kan jag också göra. Det kan jag garanterat göra. Och även Mattias Olsson som är på plats kan inte tycka att det är svårt med golf. Du har vi provat.
Ja, på driving rangen i Falköping.
Men så var det problem att komma igenom det här bildäcket på bana 6 också.
Ja, det hade säkert varit.
Det vet ju som minigolf. Det var ju alltid den här bildäcket man skulle åka igenom.
Ja, det är klassiskt. Ja, den är alltid kämpat.
Ja, den hade jag bekymmer med. Ja. Hur har du annars? Du är ju nyss anlänt till Skövde. Du har ju varit under transit som jag gillar att säga nu för tiden. Från Nacka och handboll.
Ja. Tagit mig ner hit nu.
Och det var Skövde OF som spelade tredje och förlorade 24-19. Gjorde en hygglig match och hade faktiskt möjligheter, tycker jag.
Ja, alltså det var ju lite olyckligt start egentligen, för de fick väldigt många lägen där som brändes precis i början, vilket gjorde att Skuru var i ledningen i princip hela matchen. Men och så gick Skuru ifrån på slutet där då och säkrade seger. Men Skövde OF var nästan hela matchen några mål bakom. Men jag tror de kvitterade precis i början av andra halvlek.
Ja, 13 lika var det då.
Men närmare än så kom man
aldrig. Nej, och ändå så fick de faktiskt bra. Det var ju faktiskt så att de fick bra stopp på Alexander Bernhoff.
Ja.
Hon brände mycket skott. De brände flera straffar på Gundersen Lie bland annat.
Hon var väldigt fast fortsatt. Och hela försvaret, det var ju genomgående. När man pratade med folk efteråt igår så var det ju genomgående. Väldigt tydligt att försvaret och målvaktsspel fungerade bra. Vi missade för mycket framåt och hade för mycket tekniska fel. Det var det så alla jag pratade med.
Och jag satt ju och hade koll på statistiken då, så gott det går då får man väl säga på handbollsligan. Det är ju lite svajigt, men jag tror att det blir ganska rätt till slut. Så innan matchen spelades i Skövde, då hade Rebecka Nilsson, målvakten i Skuru, 5 i räddningsprocent. Den här matchen hade hon 53.
Mm, det är ju rätt.
Då kan man ju, förstår man ju att det var lite skillnad där. Och så var det så att, men annars så har det varit vi har ju på härjat. Vi börjar med den, tycker jag, sen det här i helgen.
Ja, den jobbar ju vi.
Vi jobbar ju då. Så då, vi börjar att vi kan gå och hoppa på den direkt. Superlördagen som vi nästan hade det, eller
det får man säga.
Fantastiskt kul lördag som man nästan ofta inte ser där.
Nej, det brukar inte träffa så bra.
Nej, vi menar ju att Skövde AIK åker och vinner mot Trelleborg med 1-0 i Borås, och så vinner Skövde AIK mot Skuru med 10 bollar 31-21
i ett slutspel. När Skuru dessutom vann serien också.
Ja, vad säger man, du var ju i
jag var i Borås. Ja. Och det var ju en väldigt vass första halvlek som man bjöd på, där man nu faktiskt tog fram också. Tidigare har det varit stabilt defensivt, nu la man på lite offensiv också. Det här som man har pratat att man vill få igång, var lite mer igång nu då, och man skapar betydligt fler chanser och gjorde mål 1-0 på straff till slut, och det var Sergon Abraham.
Och sen ska vi, jag tittar på den på TV, ska vi säga någonting om straffsituationen?
Gör det nu.
Nej, jag vet inte, det var en handsituation, man fick straff. Jag har väl sett både och där, att man har blåst och inte blåst. Jag bara kastar upp det.
Men du, Johansson var säker.
Han var säker på sin sak.
Han pekade ihärdigt.
Det gjorde han verkligen.
Ja, det var ju en situation, bollen, han far i luften och så träffar han någonstans på undersidan. Man.
Ja, precis.
Armen, eller var det nu är någonting.
Absolut. Man kan väl säga så här, Trelleborg gjorde allt för att få en egen straff senare.
Ja, de var väldigt sugna på att de tyckte att det kändes som att de som jagade lite av en kompensation där, men det fick de ingen.
Nej, men alltså det var ju rättvist, för att första halvlek var ju, då skapade ju Skövde AIK en hel del. Det var ju riktigt roligt att se på, måste jag säga.
Ja, det är nog sällan jag sett Skövde AIK spela så pass bra. I alla fall, med helhet, det var uppspel och de kom inte på kanter, det var inlägg, det såg ut som riktigt bra fotbollsmatch mellan två lag som kunde skapa chanser och spel åt båda håll. Det har ju bara försvaret sig annars.
Ja visst, men man får ändå säga att man mestadels förde halvleken, och det har man inte sett förut, att man äger så mycket boll och är så långt framme i straffområdet sista tredjedelen.
Nej, precis. Nej, men det var bra. Bra passningsspel och bra variation mittfält och offensiva backar kom fram, och sen tyckte jag sen som man kanske börjar tajma in lite grann när man slår de här bollarna mot centertanken Ljubicic, att spelarna runt honom börjar läsa in var han så att säga får tillbaka bollarna, så att man hamnar rätt där istället för att slå upp den och snabbt bli av med den igen. Nu kändes det att man fick fast det också. Ordentligt. Ganska varierat spel också. Jag hann ju lite kort prata med Tofa. Jag gjorde ingen renodlad intervju med honom den här matchen. Men han sa ju det lite kort, att det är ju så som man spelar i första halvlek, som man önskar spela. Liksom.
Det är så, ja, förstår det,
att det ska se ut.
Sen var det väl väldigt viktigt att Sargon fick näta då till slut också här.
Ja, det tror jag. Det är nog bra.
Men det är säkert får... slag och straff. Han var till närhet i målvakten.
Nej, det, det var väldigt lugnt och säkert.
Så lugnt ut.
Det såg ganska enkelt ut. Rejält verkställt, får jag säga.
Ja, ja, det var, han hade bestämt sig innan, sa han. Och så var det bara att bara ner huvudet och slå dit den.
Men sen försökte de väl, de hade väl egentligen, nu såg jag ju bara första halv, sen var jag ju uppe på handbollen, men de hade lite anstånd i början på andra, men sen, det var inte så jäkla mycket från Trelleborg ändå.
Nej, men de tryckte ju på ganska mycket, men antalet rena chanser blir ju som när Skövde AIK har spelat sitt bästa försvar ganska få.
Det är väl ett megaläge egentligen, ja, när målvakten...
Sen det känns ju två dubbelräddning.
Ja, precis, och sen går han väl via honom utanför, eller om han går utanför direkt... Det är klart att där det brukar det ju bli mål. Ja. Men samtidigt, som man ska säga totalen, så tycker inte jag att det är orättvist.
Jag vill inte be om ursäkt för den. Och han är, sen är det ju så som du säger, att det måste vi väl fastslå att den är målvakten de har. Mexikan-amerikan eller ett annat. Sendejas.
Ja.
Han är hur bra? Han är riktigt bra. Det är
jag
fyllt,
alltså. Var precis på väg att säga och lyfta fram honom här. Han ger ju ett väldigt coolt intryck. Jag vet inte, han är alltså från Chula Vista, har jag kollat. Och det är förort till San Diego.
Så Kalifornien, okej.
Okay. Ja, längst ner i sydvästra hörnet.
Ja, det är innan Trumps mur går i närheten.
Jag har ju lärt mig att man ska passa sig lite med geografin här i den här podden, som man inte säger fel av. Men längst ner från hörnet där, alltså, han är ju väldigt cool i kassen, spelar alltså för Miami förra året, och inte det laget då som Messi och de här grabbarna är, utan det andra laget som är, tror jag, i andra ligan då i USA. Man har ju fått en kanonstart här i Skövde AIK med tre nollor där redan på fyra matcher.
Fyra möjliga, vet du.
Ja, visst. Ja. Nej, men han tycker även gör ett väldigt gott intryck när man talar med honom efter matcherna också, och verkar stå fast på jorden och inse att det är ett lagspel också, och berömmer sina försvarsspelare.
Så kan man ju konstatera att det har ju varit, ja, men egentligen senaste två åren har ju Skövde AIK haft hur många målvakter som helst i spel egentligen.
Ja, det var ju en skadeproblematik som gjorde att det har kommit in, men man hade ju faktiskt fyra målvakter i spel förra året.
Ja, och nu...
Då räknar jag in målvaktstränaren Milsa Kaljuntrits korta inopp i en enskild match då, men det får man ändå göra då.
Ja, och nu är ju Otto Lindell skadad, och Marcus Fröjd finns ju, han är ju andra målvakt just nu då, men jag menar, när Otto Lindell kommer tillbaka, då vet jag inte hur det blir. Tre väldigt bra målvakter i truppen, för får man ju komma ihåg att Marcus Fröjd höll ju, vad var det, 10 nollor första säsongen i Superettan.
Ja, guldbollen till och med.
Ja, så att Otto Lindell har vi ju sett förra hösten och även inledningsvis.
Ja, kvalhjält och även under cupmatcherna, ja, precis.
Ja,
så nej, men det är så. Det är ett fynd alltså. Och jag tror att det är så här, vi kollar ju det lite grann. Vad jag förstår så har han ju, han är själv AIK och spelar under kontrakt.
Med option, va?
Nästa år, så att det finns ju, alltså, han är så pass bra, så alltså, jag skulle inte förvåna mig sen... kan bli så här, beroende på vad som händer i allsvenskan, att det kan finnas klubbar som vill köpa loss honom inför hösten.
Ja, absolut.
Och det är beroende på Skövde AIKs tabellplacering och så Otto Lindell tillbaka. Vi har ju ofta pratat om Skövde AIK inlånade spelare som gör det omöjligt för dem att sälja några spelare.
Ja.
Alltså, jag tänker inte sälja honom nu, men alltså, jag tycker han är 28 år, 1,93, 1,94, lugn och säker. Han håller allsvensk klass.
Ja, jag kan bara hålla med faktiskt. Det ser väldigt bra ut.
Jättereaktionssnabb, pondus. Enda akilleshälen möjligen fotspelet.
Ja, det är de här, framförallt de traditionella utsparkarna är lite vingliga, tycker jag. Men man ska inte sparka ut bollen längre i svensk fotboll.
Nej.
Det rullar sådana ner.
Nej, men i övrigt så han äger ett straffområde, och det är glädjande att se.
Är han bättre än Leopold Wahlstedt, tror du?
Nej. Nej.
Kommer ju alltid till honom.
Ja.
Nej, är han i Norge fortfarande? Vad är han?
Nej, han är i Blackburn.
Det
var ju ganska mycket snack där om att Leopold, stackaren, inte kom med i första landslagstruppen, trots att Thomasson, hans gamla klubblagstränare, nu blev förbundskapten då.
Han har haft Leopold alltså.
Ja, och kom inte med ändå. Och Thomasson motiverade ju det med att Leopold hade blivit andra målvakt på slutet.
Så såg en annan av dina favoritmålvakter också, gjorde en stor match, men han fick ju inte stå ändå sen i Halmstad. Tim Erlansson.
Ja, just det.
Jag står nog, han var kanonbra, men sen hade de satt in en rönning ändå, och då fick de ju stryk här mot vad var det? BP, va?
Ja, det, ja,
det var det nog. Mats Besökvist gjorde mål.
Ja, han har, även Ludvig Fritzson har ju startat pick där.
Ja, fantastiskt. Han har gjort det riktigt bra.
Gjort mål i alla matcher, jag vet inte om det blir det i den senaste. Men...
Det är ju riktigt kul. Jag skrev ju en text här lite grann och blandade in, i den här matchen då blandade vi in Mölt och Brevik, Vombs IF, IF Tymer och Ulvåkers IF.
Ja, det är fint.
Det är moderklubbar. Mm. Det är ju också en honnör till Skövde AIK. Inte i Fritzons fall då, för han gick ju från Tibro till Degfors, som man kommer ihåg rätt.
Ja, exakt.
Först. Ja. Men ändå, kul. Ja, nu blir det tyst.
Ja. Ja, nej, men det är kul. Men det är ju så det ser ut. Det är de här klubbarna runt omkring. Liksom får fram spelare till Skövde AIK. Och Skövde AIK liksom får dem att ta ytterligare steg. Det har vi sett många gånger de senaste åren.
Ja, verkligen, verkligen.
Nej, men vi får också lägga till är mittbackspositionen är också en position där det ser väldigt väl förspänt ut. För att tar man just mot Trelleborg så börjar ju alltså Filip Skyberg ihop med Edvin Tellgren. Och sen går Tellgren sönder.
Andra hemmamatchen är full, måste gå ut på.
Ja, det ser ut som att det är någon form av kramp. Det verkar som att han liksom töjer ut. När han så här längre kastat sig efter bollen eller sträcker sig så ser det ut som att det kommer kramp runt 60 minuten.
Men det verkar inte vara någon så här oro i klubben.
Nej, han verkar ju komma tillbaka sen en gång på. Men hur som helst, han gick ut och då tänker man att nu är det alltid oroande när mittbackar går ut. Men i det här fallet så kunde man istället gå över till fembackslinje. Spela tre mittbackar och få in både Filip Rinic och Gustav Broman in till Skyberg. Och det såg ändå väldigt bra ut. Så det är ju väldigt väl ställt på den positionen.
Ja, de har ju lite bredare trupp igår faktiskt.
Bara sticka in då att det känns trist med Mikael Mörk som har spelat
färdigt. Ja, det är riktigt tråkigt faktiskt.
Ja, det är ett öde man inte undrar honom efter den problematiken.
Ja, en väldigt bra spelare och bra kille också, så det är klart att man hoppas att han kommer tillbaka till fotbollsplanen.
Korsbandsskada.
Ja.
Ja, jag hoppas vi verkligen att han kommer tillbaka.
Ja, definitivt så. Ja, vi får se nu då med Saiken. 7 poäng har de tagit. Tog 6 på 12 matcher. Är du Linus?
Ja, 6 på 12 matcher.
Och redan...
Man har redan tagit mer och man har dessutom då vunnit 2 matcher. Vunnit en bortamatch som man bara vann igen förra säsongen. Det finns många parametrar som man redan har uppfyllt i år. Men det är lång väg kvar. Ja. Men...
Obesegrad i Borås också.
Ja, men tre hållna nollor. Det, ja, det är tar jag fasta på.
Men det är fortsätta i Borås då.
Ja, jag vill inte... Visst, de verkar ju ha hittat ett vinnande koncept där nere, det måste man ändå säga.
Nu
ska man tillbaka till, något helt nytt konstgräs på IP. Ja, det blir ju nytt för båda lagen.
Ja, det blir det verkligen. Det blir det verkligen. Och det blir ju en, jag vet inte, en halvbygg arbetsplats, men... Det återstår att se, det vet vi inte mycket heller. Det är mycket
nej,
man kan bygga
det,
mer. Vi
det kommer, ju inte hända så speciellt mycket... Nej. Under de här kommande månaderna, utan det nya gräset, plastgräset på plats och sen så...
Det ska gro alltså.
Ja, sen så gör man väl några justeringar med läktarförflyttningar.
Ja, och om målet.
Den här träläktaren som står där idag flyttas ju.
Och sen kommer arbetsplatsen för dig, Hellman, att förbättras.
Ja, det skulle bli, bli platta bord som man kan jobba på sin arbetsplats. Det är ju glädjande. Det har ju nästan alla arenor som man har besökt i Superettan platta bord.
Ja, det här, måste jag säga. Det här har ju, är ändå något som har väckt känslor hos dig. Att den
nej,
renoverades.
Det är ju bara på ett, ett personligt plan. Man vill göra ett bra jobb. Liksom.
Ja. Men i Önnered har de inga bord alls.
Ja, eller nu sist hade de med det. Jag hade ju lite extra bord. Jag såg ju 80% av planen den här gången. Så att det var ju ändå ett framsteg.
Men nu kan jag meddela en seger för svensk handboll. Att om de går till final Önnered, vilket är fullt möjligt. För de börjar ju med att köra över Ystad med, vad var det, 11 mål tror jag.
Ja, det var stora siffror.
Då får de inte spela finalen i Önnered.
Nej, precis.
Och då har de ingen chans att spela i Göteborg.
Nej, det blir ju delikat. Och sen så är det naturligtvis att guldfavoriten Nacka Bollal kommer ju också själv det snart i slutspelet.
Ja, men det är, så har det ju varit då.
Ja, precis. Men det är klart att de inte har en hall då, men det kanske...
Man önskar Skandinavium såga faktiskt.
Särnicke går alltså inte då, eller?
Det vet jag inte. Nej, jag bara läser om flyktiga, så han i Önnered, någon ansvarig, drömde ju om att bli det så här behov, så var ju kul att spela dem i Skandinavium.
Ja, publikmässigt är det ju det naturligtvis.
Hemmamatch, det är klart.
Ja, nej, men det vore ju något. Men den Särnicke är väl ingen finalarena heller.
Nej, det är inte det, men det var ju något år där var det kondensmatchen i Skandinavien som fick ställas in där för det gick inte att spela för det var för halt.
Så att vi på tåget tror jag hörde på detta.
Ja, något sånt. Jag tror inte jag tror det var Johan Espefelt som var utsänd.
Ja, vi var ju på i Malmö och var på väg hem från en sån där presskonferens.
Ja, det var då
matchen bröts.
Ja.
Ja, det är utvik hela tiden här, men det är det som är lite kul tycker jag. Men okej då, vi har SAIK och Bautista mot
nykomling då.
Oddevolds, ja precis. Så de har slagit med 1-0 på Södermalms konstgräs.
Ja, det blev ju inte, inte Rimnersvalle, men det blev Borås Arena. Så det blev ganska nära ändå för Uddevalla-laget då.
Ja, jag tittar lite på deras match och slog ju jävla hemma här. Var väldigt jämnt egentligen. Det var väl två lag tror jag som... Man ska kunna ha bakom sig båda två för att hänga kvar. Jag tyckte jag det jag sett av dem.
Nu var det ju en träningsmatch och jag såg väl första halvlek där av olika skäl. Det var mycket annat än dagen. Men det var väl 0-0 där på konstgräset, det befintliga på IP.
Nej, det blev ju 1-0.
Ja, men efter första halvlek var det väl 0-0. Jajamän. Det hände i princip ingenting tror jag. Det var något läge för Oddevall. Men de vann den matchen, SAIK.
Ja, åkte du hem sen då? Det hände inget.
Nej, jag tror jag åkte på Skuru Skövde HF i grundserien och fick se Skövde HF tappa 1-8 sista 5.
Ja, just det. Rätt över gatan.
Rätt över gatan.
Just det, på tal om rätt över gatan så kan vi ta det direkt. Fredag, Skövde HF, Skuru, kvartsfinal 4.
Ja.
Skövde HF måste vinna annars säsongen över. Jag tror att de har faktiskt en liten chans att kunna knipa den här matchen.
Ja, alltså ser man väldigt enkelt så har ju hemmaplansfördel varit oerhört viktigt i den här matchserien. För det har inte varit någon målmässigt jämn match egentligen mot slutet någon av dem. Utan det har varit klara segrar för hemmalaget.
Ja, men framförallt har de hittat ändå ett sätt att spela försvarsspel på som jag tycker har varit väldigt svängdörrar vissa matcher under de här mot dem. Och får ju stopp på de här. Liksom, nu krävde sig ett jätteinsats av deras målvakt. Och dessutom så slarvade jag. Jag tror de gjorde 3 eller 4 mål i tom bur. Att spela 7-6 gjorde de ju då. Så att det var ju mycket sådana här detaljer va.
Jaha.
Som man hade chanser. Man brände. De brände de 2 första straffarna exempelvis. Gjorde ju Pilaf. Så det finns ju grejer här. Jag menar det är 24-19 alltså.
Ja precis. Nej, men den där 24 när man nog inte så missnade.
Nej,
det
var de blir över 30 hemma jämt.
Den egna offensiven som ska få svar på. Och den har ju du sett att den kan ju få fart.
Ja, men professorn har hittat Skuru. Ett sätt att spela försvar. Men har fått fart på Johanna Flygel. Har varit väldigt bra de sista matcherna. Såg ut som hon kan ju sluta då, men ett tag såg det nästan ut som hon redan hade slutat, men så är det ju inte, utan hon har varit väldigt bra de sista matcherna, måste jag säga, och det är bra bakåt. Så att, nej, jag tror på det.
Nej, men det var ju natt och dag mellan match 1 och match 3, alltså de är ju Nacka Bollhall.
Ja.
Var ju helt utspelade i vad heter det? Den första matchen, men där uppe senast så fanns det ju möjligheter om man själv inte, där följde man ju mer på egna grepp. Gjorde man ju även i första, men här var man ju liksom, man gjorde ju jobbet bakåt, men framåt gick det ju inte.
Nej, Daniel Birkelund, tränaren där, sa ju att det var så nära man har varit under hans tid att slå Skuru i just Nacka.
Men det har ju inte hänt på 8 år. Nej. Att Skurova har vunnit.
Nej, för det är klart att det blir tufft ändå för att vinna. Och
nu är det ju då att försöka tynga fram en femte match, men eftersom man ändå... Det verkar vara en rätt uppenbar skillnad mellan Skur hemma och borta när det kommer till Skövde HFs matcher.
Verkligen.
Ja, annars personligen gladde jag mig väldigt mycket över lördagens och söndagens resultat i handbollsligan. Att inte de här favoritlagen vann och städade av den här serien så är det enkelt med 3-0 i matcher. Att ändå, vad tar vi nu då? Kristianstad, Skövde HF, Skara och Hallby ändå vann sina matcher. För damhandbollens skull tycker jag att det var jättebra, för att det har ju varit en sån tydlig skillnad mellan i alla fall topp 3 i damsverige liksom och övriga lag, och man liksom bara går fram som en ångvält. Men det var bra för sportens skull och det var bra för de lagen att veta att man har chansen, och det har man bevisligen fortfarande, för det står ju bara 2-1 i matcher i alla de här serierna. Ja.
Alltså,
även om inte det i slutändan leder till någon konsekvens av utfallet, så tycker jag det är kul för handbollen att de här lagen kan ta en match.
Ja, det är klart. Klistra in segrarna i semifinalen.
Det är klart, för när vi åkte från Nacka Bollhall efter match 1, då var ju verkligen känslan det här blir 3-0.
Ja, det var ju helt översköljt liksom, så att. Men vilken mobilisering. Men
det var ju Hallby slog Sävehof och Skövde slog Skuru. Det är ju stora skrällar i sen. 1 mot 8:an och 2 mot 7:an var det väl då. Så att, ja, det är bra, men vi får se då, så att nu lever ju alla matcherna på. Jag tror alla går inte på fredag. Någon faktiskt, så att alla matcherna går samtidigt. Någon går på lördag faktiskt.
Jag såg någon intervju från någon ansvarig att matcherna, att det var mest upp till klubbarna själva.
Ja, så är det.
Samtidigt så finns det väl en, fanns det väl ändå en terminsplan att ta hänsyn till, så att så mycket spelrum kanske inte klubbarna har heller.
Nej, de har väl en eller två dagar brukar jag säga.
Ja, det är ju inte så mycket ändå att välja på.
Så är det väl.
Men det är väl bra att de sprids på att man kan, om man nu har de här abonnemangen på den här plattformen, kan se de olika dagar då.
Och på tal om rätt över gatan så spelas det fotboll också då på Södermalms konstgräs samtidigt på fredag kväll. Ja. IFK Skövde möter Lidköping.
De har gjort lite olika val där. Förra helgen på Lillegården, men nu Södermalm igen då.
De ska spela på Södermalm mot Södermalms konstgräs. Vad är det med då? I FK Skövde.
Mot ett Lidköpings FK då, så det är lite prestigemöte där.
Ja, verkligen. Det är det ju. Så får vi se vad som händer.
Ja. Finns ju en del spelare i respektive lag där som...
Det gör det ju. Ja. Det är ju ett par i LFK i alla fall som säkert är sugna på att göra något mot gamla klubben. Ja. Jag såg förra helgen till exempel Oliver Lyckman gjorde mål för Lidköpings FK. Han var i IFK förra året.
Han frälste väl dem mot Gautio.
Ja, precis. Och sen är ju han Romeo Dahlén då, som utlånad från
Skövde. Kort värvning till SAIK där, ja precis.
Ja, utlånad till LFK och gjort en del mål. Mm. Så att ja, det blir att bita i för IFK Skövde.
Det blir kul. De gjorde ju, du var ju på förra matchen.
Ja. Eller? De brukar ju alltid starta fast och sen får de kämpa och hålla undan i försvaret på slutet, men nu klarar man av det bra, så att det var ju, nu tog man en bra seger här.
Ja, vad blev det? 4-1 va?
Ja, det blev det. Så ja, man delade upp målskyttet lite också. Så
ja, att, precis, men det var ju också där borta, det var ju också på baksidan läktaren på Södermalm.
Ja, precis, så att ja.
Alltså var på Södermalm?
Ja, det var det.
Okej, okay, så fattar jag fel.
Ja, nej, de har hållit sig där än så länge.
Ja, det är så. Väl det som är matcharena med tanke på att man kan stänga av och sådär för entréer och toaletter och allt vad det är.
Men det var ju välbehövligt med tanke på att de veckan innan tappade 2-0 till 2-3 borta mot Alafors på ett par minuter. Det
precis, och även i matchen innan den tappade en ledning till oavgjort precis på övertid, så att de har haft lite tunga tapp. Så det var nog väldigt skönt att de kunde ta en klar seger.
Det tror jag, det är som jag har sagt tidigare, jag skövde fotboll ibland tycker jag känns som största motståndaren har de nästan i sig själva. För jag tycker de har lite lag som kan vara med och slåss om seriestegen. Det visar de också långa stunder i matcherna. För att av någon anledning gjort helt plötsligt bara tappa allting. Vilket har sett jättekonstigt ut. Nu gjorde de inte det sist och det får man hoppas att de kan bygga vidare på.
Precis, för kapaciteten ser ut att vara väldigt fort som du var inne på.
Det tycker jag absolut att den finns. Jag menar, de klarar det. De ska kunna klara de flesta lagen när de ser. Så är det med det. Jaha, ska vi gå på ishockey?
Ja, det kan vi ju göra så här års även om säsongen nästan
är slut. Vi har ju DKs matcher spelas numera inte. De var ju på mötet, hade i alla fall på lilla isytan, men det var inga puckar som släpptes direkt. Det var som släpptes där inne på det här mötet. Du kan väl... Ja, vad var det som hände? Vad var det för möte?
Det var ett medlemsmöte som klubben hade kallat till och som vi varit inne på tidigare, som egentligen skulle ha hållits tidigare, men nu blev det av den 24 april helt enkelt, och att det sköts fram berodde ju på de här massavhoppen som skedde för en drygt 2 veckor sedan när 3 ledamöter i styrelsen hoppade av. Men nu var det ju en diskussion om, i och med att man är konkursmässig och inte kan betala sina fakturer, så blev det en diskussion vad man ska göra här och nu då, och om den ekonomiska situationen.
Mm.
Och då hade man ju någon slags rådgivande omröstning då, för det här är ju inget beslutsmässigt organ eller det var ju mer en vägledning för styrelsen av medlemmarna, de som var närvarande, att få deras viljeyttring, vad de tyckte här och nu. Och då höll man ju ändå en omröstning som man ändå har ett officiellt resultat som man gick ut med då, att av de här 97 som var på plats så röstade ju ett 70-tal ja för att ha fortsatt drift av klubben så att säga.
Jag tror det var 75, 20 och 2 nedlagda röster.
Ja, precis.
Röster, man kommer ihåg
och ja, summan var i alla fall att man inte ska bära sig själva i konkurs, för det hade ju naturligtvis legat på bordet i och med att man har skulder på 3,5 miljoner och inga betalningsmöjligheter just nu.
Men det var 70 medlemmar som tyckte så, och då går man på det.
Ja, man fick ju en hint om det och... Ja. Allt det beslutsmässiga, det är ju liksom ett årsmöte om 6 veckor, den 11 juni, som man kan fatta formella beslut som medlem då. Men det är klart att det förändrar ju ingenting det här mötet, att det är fortfarande samma ekonomiska premisser, även om man för närvarande själva sköt bort konkursen från bordet då, så att säga, utan vill fortsätta försöka hitta kapital för att lösa de här skulderna som man har. Och man, det nämns ju lite olika personer som kan tänkas gå in med lån då för att man ska kunna klara de mest akuta skulderna. Men det är klart att 3,5 miljoner kronor, det är väldigt mycket pengar.
Nej, men det, vi kan ju ta det. Du har ju, vi kan ju göra lite reflektioner runt det bara. Vi har ju ingen här som
ja, vi kan ju säga det, vi kan ju säga det, vi fick ju inte delta på mötet. Nej, så nej. Det blir mycket om och vad man får höra.
Ja, så är det naturligtvis. Men det är ju inte bara om vad vi får höra. Vi vet ju också, vi har även pratat idag med ordförande. Vi har pratat med människor, så vi har ju ändå en hygglig bild, tycker jag. Och du pratade ju med Ekman, och det är ju vad jag förstår, så har man väl lagt fram någon sorts budget som man ska försöka jobba efter. Det handlar om att i första hand få ihop 1,5 miljoner till de här akuta skulderna, och sen hoppas man kunna jobba vidare framåt då. Man hoppas och man har indikationer på såna här saker, va? Det är väl det man säger, men det finns inte något konkret vad vi vet, va?
Nej, utan det ska ju då finnas ett antal personer. Det, hur många och vem eller vilka det är ju oklart då, men ett antal personer som är villiga att låna ut pengar till Skövdeko helt enkelt för att klara de här då, den här 1,5 miljoner som är akut. Och det är klart att då köper man sig... Det är
skatteskulden och kommunen då, antar jag, ja, tippar jag på, eller?
Jajamän, så då, och det behövs ju in, men ja, det är väldigt svårt att säga i och med att man inte får några namn på vem det är och hur mycket det rör sig om liksom sammanlagt i pengar. Nej, det är svårt att veta, och det vet de nog inte riktigt själva.
Nej, det finns ju två vägar. Då, antingen så är det namn som man har som man har lovat om att inte offentliggöra, eller också så finns det inga namn klara.
Nej, så kan
och vilket det utav det får man väl välja själv, vilket man tror egentligen.
Ja, absolut.
På det viset. Så att jag har ingen, det går inte att veta.
Nej, det är ju indikationer som klubbens styrelse eller kansli har, att det finns den typen av villiga människor. Det är väl så jag uppfattar det.
Men det var väl det som gjorde också att de fick med sig de här människorna på... Jag tror att de har inte, alla kan inte ha koll på exakt hur mycket vad som gäller hit och dit. Utan jag tycker det låter också, man har ju sett den här kampanjen med, som vi pratade om förut, den här behjärtansvärda på de här ungdomslagen och swish-kampanjer, och det är klart att det är ju lätt att tycka naturligtvis, att vi hoppas ju och tror och vi vill ju att klubben ska leva vidare. Det kan jag ju tycka också.
Ja, det är
naturligtvis.
Klart,
alltså, men att, det hjälper ju inte alltid.
Det är klart att magkänslan på ett möte där man får rösta för om man vill att klubben ska gå i konkurs eller inte. Det är klart att många inte vill att den ska gå i konkurs.
Nej,
är det ju, men det är ju,
utan de som var där. Nej, så är det ju.
Ett enormt arbete som kommer krävas för att klara
en verklighet som oupphörligen kommer knacka på utan vidare efter en sån här omröstning. Men det presenterades väl även en budget, vad jag förstod, på det här medlemsmötet, och du har väl också försökt liksom trycka lite på vad det kan betyda framöver om man nu skulle kunna överleva då de här tuffa tiderna då, och vad en stram budget, vad som ligger i de ordens valörer, men det verkar vi inte heller riktigt få precision på, va?
Nej, det är ju inte, det är liksom inte, det är svårt att få fram exakta så siffror om man säger så, men Marie Ekman sa ju ändå till mig att en budget för kommande år då skulle kunna ligga på någonstans runt 7 miljoner då.
För det vi vet är ju att en budget på dagens 9 miljoner, det har ju inte fungerat.
Nej, det har det ju inte. Det är ju ganska tydligt, får man ju säga. Det är klart, 7 miljoner, det är ju... Det finns ju många hockeyettanlag som tar sig runt på mindre än 7 miljoner på ett år. Men sen är det alltid svårt att jämföra föreningar, med ungdomsverksamheter och allting är ju olika stora och så vidare. Men det är klart att det i den här budgeten, så det kommer ju, skulle de klara sig och det blir spel i hockeyettan nästa år, så klart att det kommer vara en stor skillnad i spelarlöner och trupp och sånt. Det säger ju sig själv.
Ja, precis. Men utfallet av mötet är ju fortfarande, man är ju på obestånd och man är utelämnad till fordringsägarnas tålamod och välvilja hos långivare som man ser potentiella då.
Ja, så är det ju. Så att man förstår, så om man rent förenklat, så handlar det om att man, det man pratar om nu, man är beredd att ta en lån för att betala skulder. nedlån, och sen så hoppas man på att det ska kunna gå vägen, och sen så, och sen har man skjutit fram egentligen beslutet om konkurs fram till årsmötet den 11 juni. Och då kan man ju som vän av ordning ställa sig frågan, okej, de får ihop de där pengarna, 1,5 miljon. Och de går vidare med det. Då är ju frågan, vilka är det som är beredda att sätta sig i den styrelsen sen? Och jobba vidare med det här. För vi vet ju, om man inte ändras, gör en helomvändning under galgen, eller vad man kallar för, Marie Ekman, att hon ska ju, av, hon ska ju sluta.
Det har hon ju aviserat i flera veckor.
Ja, och då har vi, och vi såg även, det fanns en person som heter Jens Johansson i styrelsen, hans mandat går ut. Jag har ingen aning om han ställer upp i omval. Och då har man då Hans Adolfsson som är vald på 2 år. Det är han som är kvar då. Och han är ju dessutom valberedning, så att han, det är ett stort jobb då. Och jag menar på, sitter det 70 personer på det här mötet och tycker att det går konkurs, då får man ju nästan hoppas på att några av dem är beredda att gå in och ta ett större ansvar än bara tycka att klubben ska leva kvar.
Det finns ju en grupp, men den bygger ju på konkursvarianten då, som är beredda att ta ansvar för en nystart. Men de människorna här och nu, för att undvika konkurs, ser väl inte riktigt ta klivet fram då?
Nej, det är ju det man, och det, då måste ju kliva fram då, för att, och det kanske finns några S i rockärmen. Det är väl klubbchefen Anders Lundström som jobbar med de här frågorna, kan jag tänka mig också då, för han är väl den, han är ju kvar i tjänst då på något vis. Att det är klart att de måste ju få fram folk då som är beredda, men det är möjligt. Jag vet inte, vi ska inte skjuta ner några idéer innan de provade.
Det vi vet är också att valberedningen, man fick ju inga nyheter där på potentiella nya namn eller var man befinner sig i det arbetet heller.
Nej, vi får se vad
som
händer.
Fram till årsmötet i vanlig ordning som man gör i ideella föreningar.
Ja, så är det ju. Så att, det måste ju välja sin styrelse.
Ja, och sen får man ju se. Det är som sagt, jag sa ju det är ju upp till fordringsägarnas tålamod, för att det är ju konkursmässigt, och det är ju när någon väl trycker på knappen och vill ha sina pengar som det blir extremt akut.
Ja, så är det ju. De måste, då blir, ja, så är det ju definitivt. Då är ju de, ja, och de eventuella tillgångar som finns.
Ja.
Och det är väl inte så mycket, men ja, vi får se vad som händer, och det har flyttat fram, så att vi vet egentligen ingenting mer nu förrän vid årsmötet den 11 juni. Fram till dess så var som Marie Ekman skrev i pressmeddelandet, nu är det hårt arbete som gäller. Och det, ja, kan man nu skriva under på.
Det kan man lugnt göra.
Jag bara önskar en lycka till, säger jag. Faktiskt, ja, så är det.
Ja. Ja. Nej, det blir svårt såklart. Det,
vi får se vad som händer.
Får man vara ärlig att säga. Oh.
Det var det om det. Något mer där, Hellman?
Nej, men så är det ju. Det medlemsmötet har varit, och man har ju kör ju på fortsatt drift, så att det är mycket om och men och så vidare, men nästa datum för Sjövikos del är ju 11 juni.
Ja, du var ju faktiskt utanför dörren.
Ja, jo, jag var utanför och tittade. Ja. Det var ju en viss tillströmning, för det var ju ett 100-tal medlemmar som vi varit inne på som, ja, de hade valt den lilla isytan där, den heter väl C-hallen helt enkelt i Billingeholm.
Det kanske gör numera.
Ja.
Där var mötet.
Olsson, du har suttit och lyssnat på när vi har gaggat om det här nu. Vad säger du som, du står inte utanför det här på något vis, men jag tänker ändå du har inte liksom varit inkopplad just tillfället. Vad är någon fundering?
Ja, men alltså den summan som det rör sig om är ju så oerhört stor. Och man har ju liksom, vad jag förstått, det är liksom ingen eget kapital, och det verkar inte vara någon kommande intäkt på gång, så att känslan är ju utifrån liksom att man, det är väldigt mycket som måste till och träffa rätt för att det ska kunna gå oavsett bästa möjliga vilja liksom, men ja.
Ja, mycket är ju förhoppningar. Det är ju
så. Ja, så är det ju. Det är den känslan man har.
Nej, men man kan väl sticka in det också då, bara för tydlighetens skull. Jag är osäker på om vi har pratat om det här i podden, men vi har i alla fall skrivit om det här billotteriet,
ja,
som de ska ha. Och det kan man ju vara ärlig och säga att det är mer än en person som ändå har hört av sig och frågat hur det går med det här lotteriet. Och det är alltså fredag. Idag då, när folk lyssnar, så ska det vara dragning i det här lotteriet i alla fall. Det har klockan 14.00 så dras det vinnare då, har Marie Ekman sagt till mig. Så att,
ja, ja, så det är lika bra de får det där ur värld, ja, kan jag tycka.
Ja.
Sen hur många lotter som hade sålts, det framgick inte heller.
Nej, det framgick inte. Så att,
man skulle, det vi visste var väl att man skulle sälja
3 000.
Ja, så det, ja, för att göra en vinst på 300 000.
Ja, ja. Oh, visst.
Amen.
Så måste man sälja lotter på för bilen var nog värt 260. Eller
sånt. Ja, då, ja, kan ju folk själva räkna ut
vad som blir över.
Ja, men det var nog
en, vi har ingen aning.
Nej, tanken
var alla lotter ute till försäljning.
Ja, så
det är de ju, men vi vet inte hur många som är sålda enligt, ja, hästens mun.
Nej.
Det har vi ingen aning om. Nej, men hur som helst, för att en del har ju faktiskt, vi får ju en del, det kan vi vara så transparenta och säga, det är många, vi får ju en del mejl, de ställer frågor till oss ibland, och det kan man ju, ibland undrar man ju, det kanske bättre sällan till föreningen, men jag vet inte, men,
ja.
Men det här har vi fått frågor om också, nu är frågan ställd och nu är den även besvarad, att det ska, dragning sker.
Ja, så att så är det.
Du har inte köpt någon lott, Helman?
Nej, jag har inte köpt någon lott.
Nej, du har ingen bil, du vill inte ha någon bil.
Nej, jag har ingen bil heller. Så att...
Nej, då så.
Nej, jag brukar inte köpa så mycket lotter faktiskt.
Nej, det gjorde man väl förr när man ju varit delaktig som förälder i det där också. När barnen har kommit hem med lotter som skulle säljas i vissa sammanhang och allt möjligt.
Jo, men det är väldigt svårt. Alltså, föreningarna är ju ihärdiga. Det är ju ofta när man kommer, du vet, det räcker att gå in i Nacka bollhall så står det någon där 50-50.
Man får ju lyfta på hatten för alla som köper lotter och engagerar sig. Och lotter är ju en del av idrottsrörelsen.
Ja, det är 50-50 lotter, det är populärt.
Ja, det finns, alltså det kan inte vara många föreningar som inte har det 50-50 lotter.
Jag tycker det är häftigt när man då när det handlar om NHL och de beloppen som
dyker. Ja, det är enorma summor alltså.
Det blir ju i årslöner alltså.
Ja, men SHL, den här färgen så är det 30 000 och så, va?
Ja, det kan vara hur mycket
som helst. Om man har sett att man har varit på någon match. Nu var det senare jag på de här. HV har de.
Ja, visst, det är ju 10-tals tusen. Jag kan inte säga.
Nej, men det brukar ligga.
Ja, det är rejäla summor.
Men tänk dig, Linus, när du är i Tampa på NHL-hockey och du vinner liksom i dollar, får du gå och hämta ut då?
Ja, visst.
Det vore något.
Cash.
Ja.
Ja, så är det. Ja, nej, men vi hoppas, som vanligt, vi är ju idrottsvänner.
Absolut.
Vi hoppas på det bästa utfallet, det blir så bra som möjligt.
För alla parter.
Och framförallt så hoppas jag att barn och ungdomar i Skövde som är intresserade av att spela ishockey kan göra det i Billingehov även nästa säsong. Hur de än löser problemet. Det är det som är den viktigaste frågan.
Och det är alla parter, tror jag, överens om. Som satt på det där medlemsmötet, är väl snarare vägen framåt som skiljer sig lite på en del.
Jo, men sen är det de som oroar sig över A-lagets klass och sådär. Och,
ja, men det handlar det ju inte om nu.
Nej, utan, säger det,
men vi kan ju säga det igen att det är ju helt sekundärt vad Jurikos A-lag spelar i. Nu handlar det ju om att rädda en förening för att existera. Annars så är det ju att den går under.
Ja, man går de i konkurs så är det, finns det något som är beredd att ta över.
Ja, jag säger ju det. Så att det kommer drivas hockey, den saken är klar. Det är nog bara vilken form alltså.
Det vore ju tragiskt annars med två fullstora isar.
Ja.
Nej, men så är det. Ja, vi sätter väl punkt där då. Som sagt, det är våra egna funderingar och spekulationer i det här. Och liksom, vi sitter med funderingar beroende på vad vi har sett och hört och läst. Det är väl så. Och den som lyssnar får väl tolka det lite som man vill själv och dra sina egna slutsatser. Vi försöker väl att få fram så mycket frågor. Svar vi kan från
ansvariga. Vi söker ansvariga. Svar och sanning, absolut.
Ja, så är det. Och det tycker jag går hyggligt.
Ja, nej, men vi gör det bästa möjliga.
Ja, vi kan inte göra annat. Jaha, då har vi det. Då har vi helgen. Helman, vad händer?
Ja, det var väl en rätt igelista. Du har ju själv komponerat ihop den.
Ja,
där,
så att, du har inte läst den här kanske ens.
Ja, och vi tittar väl lite på den tillsammans där. Det var ju en basketcup här i Skövde.
Ja, det är den stora apparaten. Den är stor. Ja. Absolut, jag tror 146
lag. Den här Skövde basketcup som den heter numera. Absolut, så är det. Basket. Stora turnering som de lever på hela verksamheten.
Ja, verkligen. Jag tycker jag hittat att de hade nog lag med i 6 olika klasser. Det är mängder med klasser i det här alltså.
Ja.
Och det är ju synd att du inte jobbar, Olsson, för du är väl den enda här som har basketerfarenhet som reporter på elitnivå.
Ja,
det får du berätta om.
Ja, just det. Jag,
eller?
Ja, jo, det stämmer. Jag har ju, när jag jobbade uppe på länstidningen i Södertälje så... basketlaget är det ju i högsta serien och ett av Sveriges främsta lag då. Vilket gjorde att jag var ju i och för sig innan säsongen började, så någon match var jag inte på, men det var mycket försäsong. Och dessutom ett antal landskamper, eftersom Södertälje vid den tidpunkten hade en ganska stor andel spelare i landslaget.
Så hur lång är den längsta spelaren du har intervjuat, tror du?
208, eller om det är 210.
210?
Någonstans där.
Ja, men det är lite kul, för jag ser Tälje väl klassiskt, det är ju basket, va? Är det inte det?
Det är det.
Ja. Hur kort är den kortaste?
Ja, det är kanske, jag tror strax över min egen längd, jag är 1,75, så kanske 1,80 eller något.
Nej, vi har ju långa handbollsspelare också i och för sig då, men jag tycker det är lite kul.
Nej, men 2,08, 2,10 där uppe, det är ju liksom, nej, det är de volleybollspelare jag har intervjuat i liknande längd då, men annars.
Santillana Basket värvade ju en lång spelare en gång i tiden när de spelade ettan som rev ner hela korgen. Ja, kommer ihåg det, eller när
Chris Harper.
Ja, det var det. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men jag vet att matchen inte kunde spelas i Lenahallen då, helt enkelt. Den fick flyttas till arenan.
Jobbar du här redan då alltså?
Ja, det var när de spelade i ettan där.
Han, du vet, han gick i sjunde klass. Han jobbar då redan. Nej, men jag tror han heter Chris.
Ja, det är möjligt.
Men det var en väldigt bra Chris Harper i alla fall.
Ja.
Det var ju någon satsning där de gjorde. De hängde med där något år eller två.
Men det är inte ofta man ser att man går loss att utrustningen går sönder i hallen. Det var ingen basket på schemat för idrotten dagen efter i skolan.
Nej, det var det inte.
Sankta Helena Basket värvade någon lång spelare.
Ja,
någon gång.
Ja, men det här är ju det här är laget alltså.
Ja, men de jobbar på. Vi har ju våran vän Thomas Hellqvist. Han jobbar med ungdomsverksamheten. Han är värd all respekt faktiskt med sitt jobb. Han har
även
det är livsuppgift nästan för honom.
Mycket unga baskettjejer och killar också. Verkligen. Som är i basketskolan.
Så, nu kan inte jag det här, men det är ofta. Så kan det nog med lagen ta sig till finalen i den här cupen.
Jajamän, jag var ju faktiskt och besökte dem tidigare. Det kan varit jul, nyår någon gång där. Och då var det positiva vindar och en tjejverksamhet som växer var väl liksom grejen då.
Så är det. Så det är vi basket och sen har vi ju ett hett derby också. Fotbollsderby på Södermalms konstgräs.
Det får vi lyfta fram. Ja. Det är ju den mest lokala matchen i den serien. Ja, mellan
de bästa
Skultorps IF och Falköpings Kick. Då,
Division
2-serien som är mindre geografisk. Ja, de får åka längre helt enkelt.
Ja, de spelar i Småland och Östergötland.
Ja. Så det blir ju väldigt intressant.
Mikael Lindgrens återkom till Södermalm.
Ja, precis. Med Falköpings Kick då. Ställs mot ett Skultorps IF som har gjort det bra. Fick i och för sig inte visa den kunskapen i den senaste matchen på helgen som man vann på en skrivbordsprodukt.
Ja, det var OK. De hade problem med laget Eko tydligen.
Ja.
Så att sportgruppen i Skultorp sa att vi har ett tajt schema så att, och de fick med sig förbundet. Det är inte de som har tagit det beslutet. Det är Småland fotboll.
Skultorps IF fortsatt obesegrat. De är 4 poäng på 2 matcher.
Och Falköpings Kick kommer med revanschsuget 1-7 hemma mot Vimmerby.
Ja, det kan man ju föreställa sig.
Då rämnade defensiven för Lindgren. Mikael Lindgren då, som vi vet har varit många år i Skövde AIK, assisterade till Linderoth och en fotbollsprofessor faktiskt.
Ja, verkligen.
Så att han kommer säkert göra väldigt mycket gott i Falköpings Kick över tid, det är jag helt säker på. Något annat som vi har?
Nej, det är väl det är massa här och sen har vi ju all lokalfotboll har väl kickat igång.
Nu går den igång.
Får man ju säga.
Jajamän.
Ja, då är alla kulor i luften.
Absolut, så nu har SLA lokaltips satt igång också. Så nu vet jag vad jag ska göra på måndagar helgen efter. Ska jag rätta lokaltipset? Det är en klassiker som har pågått sedan, den började långt innan jag började jobba. Då förstår ni att då är det nästan forntid. 70-tal tror jag började.
Ja.
Kurt Bobby tror jag var mannen som låg bakom detta. En mångårig stor profil. Som är borta till många år. Men det var en...
Man får ju säga att det är svårt i och med att man inte har garderingarna. Men det var inte så länge sedan det var någon som hade...
Nej, förra året var det. Och det var väldigt, då var det länge sedan. Men det var ju Lars Åke Bergman Moholm.
Just det.
13 rätt. Han är ihärdig. Han
intervjuade jag själv. Han var väldigt nöjd.
Ja.
Ja, men det är respekt.
Ja. Nej, men det är ju en lokal klenod.
Det är verkligen. Lokalt, så den ska vi vara rädda om så länge det går. I övrigt, Gus, vad har vi mer? Är det någon, inga privata? Nu hinner du inte med att spela golf i helgen. Det går inte. Det gör vi säkert. 06.00 lördag morgon.
Kanske. Nej, nu blir det full fart på jobbet här faktiskt.
Ja.
Det blir bra.
Olsson?
Ja.
Vad händer helgen?
Nej, jag har inga planer alls än så länge. Det ja, får se. Nej. Nu har jag just kommit hem från Stockholm fram och tillbaka. Så just nu är jag kanske inte tanken på att dra iväg.
Nej, får ligga lite lågt. Jag får följa idrotten. Det ska jag göra också. Följa den. Ta det lite lugnt och följa det på distans. Får vi se vad som händer.
Ja.
Lite spännande på fredag, 7 AF. Men sen är det ju då, som sagt, tisdagen då med SAIK där.
Ja, det kan ju bli 5 mars på måndagen också. Då,
det kan det mycket väl. Kan bli resa till Nacka på 5 avgörande.
Bollen är ju rund.
Bollen är ju alltid rund.
Mm.
Då så, då tycker jag vi nöjer oss. Och tackar väl alla för visat intresse.
Det gör vi.
Trevlig helg på er.
Ha det bra.
Hej.